Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Henrik Westman och Tobias Wikström. Jag heter Andreas Johansson och det är eftermiddag den 4 april när vi spelar in den här podden. Det har blivit lite diskussion om PostNord nu på sistone. Det handlar om postens samhällsuppdrag. Och det började visst med en intervju med postchefen Ann-Marie Gardshol i Dagens Nyheter. Vad handlade detta om, Tobias?
Ja, hon säger ju där att hon vill ha sänkt servicekrav. Alltså det här med att posten ska nå alla och med vilken frekvens i Sverige. Och så vill hon ju också antydligen ha garantier om förlusttäckning om det blir minus i räkenskaperna, och det kravet riktar hon ju då förstås till svenska staten.
Men det hör ju ihop med digitaliseringen. Vi skickar färre och färre brev, gör det inte det?
Jo, det är ju, det minskar ju med tvåsiffriga procentbelopp vart år. Men samtidigt så skickar vi ju fler och fler paket, och det är ju en jätteviktig verksamhet för PostNord. Så det är ju verkligen inte någon entydig bild. Men kritiken från konkurrenter inom logistikbranschen är ju att nu kommer det i så fall en subvention till PostNord som de inte riktigt kan bedöma om den är befogad rent ekonomiskt. Och som sagt, PostNord är ju väldigt stora på paket, halva marknaden. Och då får man liksom en liten extra slant för det här besväret att bära ut brev. Det är kanske tveksamt, och jag tycker ju i varje fall det också.
Uttrycket det kommer som ett brev på posten, det kommer att tappa sin innebörd i framtiden, inte sant?
Ja, det är nog ett av de uttryck som nästa generation inte kommer att förstå, lika lite som det här med att det går som på räls.
Men samtidigt, som vi lever då i den här enormt digitala eran, och man använder olika typer av digitala brevlådor och får sina försändelser där, så är ju, vad ska man säga, den här snigelposten, den är ju faktiskt fortfarande viktig. Och det är ju det som gör hennes uttalande, tycker jag, så häpnadsväckande. Om man tar liksom hela näringslivet idag, väldigt mycket försändelser, fysiska försändelser sker ju vad gäller avtal och andra överenskommelser. Och då måste man ju faktiskt ha en fungerande postgång. Och om inte PostNord ska göra det, vem ska då göra det?
Och det är ju den retoriska frågan hon ställer också. Om inte vi ska bära ut posten, vem ska då göra det? Och det handlar ju då om att de har en förpliktelse att göra någonting som de inte riktigt känner att de har lönsamhet att göra varannan dag som det är idag. Så hon vill ju också att man ska kunna få ett ändrat krav från staten att de här breven då bara ska behöva delas ut var tredje dag eller helst bara en gång i veckan.
PostNord är ju svensk-danskt. Hur påverkar det?
Ja, det påverkar ju väldigt mycket egentligen. Det var ju till att börja med en sanslöst dålig affär från början. Det tror inte jag någon som säger emot nu. Väl saknade totalt affärslogik. Post Danmark var ju mindre välskött och mindre till omfattning också än Sverige. Och det har varit stora omstruktureringskostnader i Danmark. Och nu, 1 januari, så försvann samhällsuppdraget från den danska posten. Och det innebar ju kostnader. Och nu är det ju på tal då om att det här ska förändras i Sverige också, och att det blir förluster. Och en anledning till att regeringen inte vill gå in med några pengar bara så där, det är ju just den här konstruktionen med den danska posten.
Henrik, vad säger det här om styrningen av statliga bolag?
Ja, den säger ju, tycker jag, lite märkliga saker. Alltså både PostNord och ett annat sånt här, vad ska man säga, skandalomsusat statligt bolag, SJ. De är ju bolagiserade, de är aktiebolag, men de agerar ju inte som aktiebolag. Den här typen av uttalanden som PostNord-chefen gör hade ju varit otänkbart, tänker jag, i näringslivet i allmänhet. Där man går ut och säger att nej, jag vill inte utföra våran kärnaffär. De agerar mer som myndighetschefer, tycker jag. Som vill ha mer pengar av staten. Och till syvende och sist, och som Tobias var inne på i sin ledartext här tidigare i veckan, så väcker ju det här frågan om det här ska vara ett bolag som ägs av staten.
Mm. För om det här samhällsuppdraget försvinner, som idag är reglerat dels genom ett servicekrav och dels genom ett portotak för de lätta breven, så att säga. Det är regeringen som bestämmer, kan man säga, hur högt porto man får ta för vanliga brev. Om det försvinner och det inte blir någon principiell skillnad mellan Postnord och dess konkurrenter, då är det ju väldigt tveksamt om staten ska fortsätta äga det, helt enkelt.
På tal om statligt ägande, och Henrik, du nämnde SJ. SJs vd Monica Lingegård var ju också ute här nyligen med en del uttalanden.
Ja, bland annat i vår tidning. Och jag tycker det är häpnadsväckande hur man som vd kan uttala sig på det sättet. Hon skyller liksom allting som hon medger, å ena sidan att allting är väldigt dåligt med SJ. Hon förstår att kunderna är upprörda. Men samtidigt säger hon att det är inte SJs fel primärt, utan det beror på Trafikverket eller andra underleverantörer som enligt henne då underpresterar. Och jag tycker det är ett märkligt förhållningssätt. Få andra vd:ar hade kommit undan med det. Som kund, som resande med SJ, så är det ju SJ som är ditt interface, så att säga. Det är där du beställer din biljett. Och då måste man ju som vd, tycker jag, också ta det fulla ansvaret för att man inte levererar en tjänst som gör att man kommer fram.
Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Vi ska byta ämne, för en annan nyhet i veckan var ju att SSAB formellt fattade beslutet att bygga ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå för 52 miljarder kronor. Det togs inte så väl emot av börsen och aktien föll. Vad tänker ni om det? Vill du börja, Tobias?
Ja, det enkla svaret är ju naturligtvis att den här investeringen blev större i belopp och också skulle genomföras snabbare än vad tidigare hade antagits och kommunicerats. Och då ska ju naturligtvis aktien falla på ett sånt besked. Men det finns ju också en större fundering om att klimatvänliga investeringar inte alltid faktiskt är ekonomiskt lönsamma och kanske inte ens på sikt.
Nej, det där är ju väldigt intressant. Alltså, vi har ju i flera års tid nu präglats av den här akronymen ESG, som är någon sorts väldigt, väldigt vid hållbarhetsförkortning och som egentligen omfattar det mesta i samhället. Och det man har fått höra är ju att det är så här vi ska investera. Vi ska investera hållbart, och den som också investerar hållbart kommer också tjäna mer pengar på det. Men det har ju visat sig de senaste 2 åren att så är ju inte riktigt fallet. Och den här gröna omställningen, den är nödvändig, men den kommer också att kosta pengar. Och det känns som att det är ingenting man har behövt ta ställning till när man på konferenser och i andra offentliga sammanhang har pratat om hur välgörande det här är. Då har man ägnat sig åt den här, vad ska man säga, åt orden, och nu sker handling, och den handlingen, den kostar pengar, och då tycker marknaden att oj hoppsan, det här blev dyrt. Och vad gör man då? Jo, då kanske man säljer SSAB-aktien för att man tyckte att det här var en kortsiktigt dålig investering. Men det är det ju inte. Det här är ju någonting som är till gagn inte bara för SSAB utan också för hela samhället.
Alltså för just SSAB och för en så klimattungt företag och en så klimattung bransch, så är ju såna här, en sån här omställningsprocess är ju extremt dyr. Det handlar ju om hela deras kärnverksamhet. Och i andra branscher så är det ju lättare naturligtvis att säga att även på kanske medellång sikt så är klimatinvesteringar lönsamma. Om man till exempel har ett tjänsteföretag som har en fordonsflotta, att ställa om den, ja, det är väl helt adekvat och rimligt och kostar inte särskilt mycket. Men om hela kärnverksamheten handlar om att tillverka tunga industriprodukter och om man dessutom råkar stå för en väsentlig del av de svenska klimatutsläppen, då är det klart att ändra en sån process, det är inte billigt, det är inte snabbt gjort, måste göras, men det är inte säkert att det är lönsamt för aktieägarna.
Det här är ändå någonting som vi har hört i under flera år nu, att man pratar om att de här omställningen och investeringarna är så viktiga och de är lönsamma i slutändan, inte bara investeringar. Hur ser du på den dynamiken, Henrik?
Jag tror att det har verkligen funnits en grön bubbla i stora delar av näringslivet, just när det kommer till omställning. Länge så räckte det att man satte liksom en grön stämpel på saker och ting och så fanns det ett premium från investerarnas sida. Och nu har verkligheten kommit i kapp, räntan har stigit. Det är viktigt att komma ihåg att många av de här bolagen är ju nystartade bolag som måste göra stora investeringar. Även befintliga bolag som SSAB måste göra stora investeringar. Idag är priset på pengar mycket, mycket högre än vad det var för drygt 2 år sedan. Så bara där har du en faktor till att den här typen av bolag idag bemöts med en viss skepsis, skulle jag säga.
Tobias, håller du med? En grön bubbla?
Ja, det är ju många, det är inte bara gröna investeringar som har blivit dyrare naturligtvis, men det är klart att hela den här communityt runt gröna investeringar har ju fått ytterligare en utmaning, men det betyder ju inte att det inte ska ske, det betyder inte att det inte är vettigt med gröna fonder och så vidare, men man kanske ska vara medveten om att en sån investeringsprofil inte nödvändigtvis leder till ökad avkastning i sig.
Sen tror jag också att det är viktigt att se liksom den här lite större geopolitiska scenen. Vad händer exempelvis om Donald Trump vinner valet här i november? Hur kommer då marknaden påverkas för den här typen av företag? Kommer efterfrågan på vindkraft öka då? Eller inte. Och det tror jag spelar in enormt när du tittar på till exempel vindkraftföretagen på börsen som har haft några tuffa år.
Intressant. Kan du utveckla det här med vindkraften och Donald Trump-kopplingen?
Absolut. Det ligger väl verkligen i farans riktning att Donald Trump backar tillbaka den här Inflation Reduction Act, som är den här enorma klimatsatsningen som Joe Biden ligger bakom. Och därmed prioriterar olja och gas framför exempelvis vind och andra förnybara energikällor. Och det är ju ett riskmoment, till exempel i vindkraftbranschen.
Stort tack, Henrik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Tobias, missa för allt i världen inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.